Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hörrni, den här veckan är vi sponsrade av Perfect Day Bubbles. Det är ett extra torrt och fruktigt bubbel från Italien. Och det finns på Systembolaget för 79 kronor.
Just det.
Perfect Day Bubbles.
Thank you.
Fan, är det inte lite så att man vill skilja sig efter semestern? Har det inte varit så varje år?
Man kan ju börja med att vara gift, känner jag kanske.
Ja. Jag är ju nygift och jag känner ju ändå att så här, ja, det kanske är liksom
er sista sommar.
Men jag tror att det där är, jag tror att det där är också en fråga om före barn och efter barn. Före barn, nej, då är man ju dyngkär efter semestern.
Mm. Ja.
Men efter barn, då är man ju också jätte trötta på varann efter semestern.
Men vad är det liksom med, det är så konstigt, vad är det med att semestern blir liksom stöten, alltså den sista stöten, spiken i kistan så att säga.
Men det är för många förväntningarna alltså.
Ja, förväntningarna och att man mular varandra med sig själva. Man behöver liksom, alltså man vill ju inte bli mulad med någon på det intensiva sättet. Eventuellt ens barn då, men i övrigt ingen behöver man ha up in your face 24 timmar om dygnet med
all ens. Men jag vet att det kommer ju vara jag, Tove. Vi ska ju ändå åka på.
Jag kommer vara så trött på dig.
En halv vecka lång semester. Ja, vi återkommer. Vi kanske inte blir någon podd efter sommaren.
Nej,
jag och Tove har gått skilda vägar.
Ja, eller så bara besöker vi Veronica då.
Välkommen till 30 plus 3. Det här avsnittet så kommer vi fullt ut fokusera på bråk. Bråk. Och liksom hur man hanterar bråk och hur man gör liksom, för bråk är konstruktivt och så vidare. För vi tänker att det är många där ute som sitter nu när det här avsnittet publiceras och är mitt i bråk. Och med oss idag så har vi Veronica Keri, som har varit med tidigare i avsnittet där inför mitt bröllop när jag hade panik. Och du är psykolog.
Ja, jag är psykolog.
Välkommen hit.
Tack.
Ska du vara?
Det är som att du är vår huspsykolog.
Ja, eller? Exakt. Det är trevligt att vara det.
Jag känner att du borde vara här på liksom regelbunden basis. Inte bara att det är så här lite då och då, utan
Att vi alltid borde ses här en gång i månaden och ventilera.
Jag älskar att prata om bråk, så jag kommer gärna att prata om bråk varje månad.
Ja, som sagt, jag går ju hos dig regelbundet och vi pratar väldigt mycket om bråk där. Jag tycker att det behövs, för att jag är ju också en sån person som är väldigt, som min man Kjell då sa igår, väldigt känslosam och utsvävande, vilket gör att allting är väldigt intensivt och liksom stormigt kring mig tydligen.
Tydligen.
Och där är vi ju lite olika. Alltså, Tove och Sofie, vilka skulle ni säga att ni är som bråkpersoner?
Jag är motsatsen till dig, Klara. tyvärr, jag har blivit liksom bättre. Innan höll jag ju allt inombords. Och sen så blev det liksom en atombomb en gång per år ungefär. Så nu har jag försökt liksom så här portionera ut det lite mer regelbundet. Och ta upp saker direkt när det händer och inte sitta inne på den som den liksom så här gamla tjurtanten.
Ja. Jag vet inte, jag är nog inte så himla konfrontativ, tror jag. Alltså, jag tar nog upp saker när det händer, men jag bråkar nog inte helst. Det är mer att jag har en sån här sinnessjukt behov av att nå konsensus. Att jag så här, kan, alltså, på ett löjligt sätt, så att jag kan nästan inte ens acceptera att så här, vi kommer inte fatta varandra här, det är bara lämna. Nej. Utan jag bara så här, du måste förstå! Alltså, det liksom...
Ja, där är vi nog precis likadana. Först så här, fidar inte på bråk.
Nej.
Det har man ju varit med om i parrelationer, att man ser att den andra lite går igång på bråket. Och för mig är det tvärtom. Det tar så mycket energi så att jag håller mig ifrån konfrontationen så länge jag bara kan. Och sen är jag liksom den här personen som vill att det ska vara bra för alla runt omkring. Så att om jag bara kan liksom kratta lite gånger emellan, så gör jag gärna det än att bråka.
Yes. Men du, vad tänkte jag på nu? Det finns ju statistik nu, eller forskning, som visar att det här med att folk skiljer sig efter semestern är inte bara en myt, utan nu kan siffrorna visa på att det stämmer. Efter semestern runt augusti-september så är det liksom flest skilsmässohandlingar som skickas in. Följt efter januari då och mars. Där kan man tänka sig januari också efter julsemestern, att man håller ihop lite för barnen kanske, och sen mars, att det är bara en jävligt pissig månad. Där det inte finns något annat att göra än att skilja sig kanske. Måste ha något att göra.
Det lägger vi på mars.
Ja. Men alltså, varför bråkar man mer på semestern då, Veronica? Vad tror du?
Ja, jag har funderat lite kring olika grejer som jag tror, det är säkert olika för olika personer, men dels så tänker jag att man är lite ur sina vanliga rutiner. Alltså att man är trött för att det är varmt och man är hungrig, för att man inte äter på samma tid som man brukar, och man tänker att man ska hitta någon schysst restaurang och sen hittar man inte det, så man går runt i värmen och är så här, har låg blodsocker. Och man är väl lite så här otrygg, alltså det är mycket som kan gå fel som man inte har koll på. Att man är i en gigantisk stad och det är så dammigt och man fattar inte vart man ska. Alltså det är mycket så här stressmoment som
eller på landet, att man har förväntningar typ. Så här, orimliga förväntningar för man har byggt upp så mycket.
Ja, jag tänker också, många tänker ju att semestern ska vara skitmysig bara, men det är ju klart att man bråkar då också. Och att man tänker att om det blir bråk, då är semestern förstörd, att det på något sätt triggar igång ännu mer bråk, bara för att man tänker att nu får vi absolut inte osams.
Nej, precis, att det får så här orimliga proportioner kanske liksom.
Ja. Men jag tror det där som du säger med rutiner också, att i det vardagliga livet så kanske man går om varandra hela tiden för att det är så pressat och maxat schema, så helt plötsligt hänger man med varandra och bara, är det dig jag är ihop med.
Relate.
Ja, lite så. Kanske har hänt någon gång.
Verkligen.
Ja, och att man, som ni sa, man kommer inte undan varandra. Nej. Man är ju på varandra dygnet runt. Man sover ihop, man äter frukost ihop, man delar ett minimalt badrum ihop kanske. Så jag tänker att det finns många konfliktytor hela tiden som vi inte gör i vardagen liksom.
Ja, precis, för då blir det ju också, tänker jag, så intensivt med just det så här, är det i vardagen och man så här börjar tjafsa om pålägg eller vad fan som helst på morgonen, så har man ju ofta så här x antal timmar på sig att så här smälta det där på jobbet och bara, fy fan vad tramsigt, bråkade vi om det där, skitsamma. Och sen när man ses igen så bara, antingen låtsas man inte om det, så säger man förlåt i en hostning typ, och sen så är det klart. Men om man inte har liksom en paus, liksom ett pausställe, utan man hela tiden är med varandra, då får man ju inte den där liksom chansen att så här tänka på egen kammare och komma på att det här var ju helt idiotiskt liksom. Utan då är man ju fortfarande, ser den här personen hela tiden. Så det är som att ingenting lägger sig.
Ja, och sen så kommer ju nästa grej då, att om man har tjafsat om det och sen så har personen glömt vattenflaska, så man springer tillbaka efter den. Alltså det kan vara sådana små skitgrejer som hela tiden dyker upp, som man annars liksom sköter själv. Men man blir mer beroende av varandra, så då blir det ju hela tiden olika grejer man kan störa sig på.
Men vad tänkte jag på, vad är liksom de vanligaste bråken som du möter i ditt jobb med dina patienter, ska man säga?
Alltså det är ju få som kommer till mig för att de bråkar på semestern. Utan då är det kanske ett generellt problem att man tjafsar mycket, alltid. Sen blir det väl antagligen extra kritiskt på semestern då. Men så det är inte specifika semesterbråk som folk kommer till mig för.
Men har ni liksom en uppsving också så här, efter sommaren, att så här, folk hör av sig och bara säger jag behöver prata med någon?
Som gymmen i januari.
Ja, absolut. Det tycker jag ändå. Att, under sommaren så droppar det in många nya förfrågningar, och sen så är det lite lugnare liksom, under terminerna när folk är vana vid sitt liv på något sätt.
Men jag tänkte på då, om vi säger så här, om vi kan komma fram till att mycket handlar om att man är väldigt mycket på varandra och så där på semestern, och att det finns höga förväntningar och så där. Vad liksom, finns det några lösningar kring det som man så här, skulle kunna använda sig av? Mm. Jag tänker direkt typ att så här, man kanske ska gå åt liksom, alltså få en lite egen tid och få göra grejer på varsitt håll typ på förmiddagen. Mm. Så att man...
Ja, alltså det gäller väl att ha koll på vilka förväntningar man har, tänker jag, på den gemensamma semestern. Alltså vad man behöver och vad man vill. Om ena personen i relationen är superaktiv och tycker om att göra grejer, och den andra är, inte vet jag, bara vill ligga vid poolen. Mm. Då kanske inte det är någon drömmatch att åka på semester ihop på det sättet, utan då kanske man ska åka på en weekend istället.
Gud, alltså, man kanske...
Jag tänker på er två. Jag bara, oj, alltså, vårt förhållande här nu i sommar, Tove.
Tove och Sofie. Nej, men du och jag har ju redan testat. Du och jag går jättebra.
Det gick ju faktiskt jättebra. Ja, för att på pappret så skulle det kunna vara sådär. Ja. Men sen så inser vi att du...
Men vi är två glada skitar.
Ja, det är det.
Ja. Men i ett tidigare förhållande så har det där verkligen varit ett problem. Alltså jag var ju den som kallades engelska bruden, för att jag tyckte om att ligga vid poolen eller typ så här, dricka drinkar, kanske ta en cig. Alltså så här, jag var engelska bruden och han var då den som hela tiden ville hitta på någonting. Jag hade såna myror i brallan.
Alltså, till och med när vi kom och hälsade på er så var det ju som att så här, vi alla blev indragna i det här liksom, den här stressen att man hela tiden skulle aktivera sig. Och då kände jag också så här, för jag är någonstans mitt emellan, tror jag. Jag är mitt emellan er två också. Att så här, jag kan både aktivera mig, men jag vill jättegärna också bara ta det lugnt. Så här, jag blir skitstressad av Kalle. Och typ så här, vi var tvungna att säga till slut och bara så här, men det är bara du som vill liksom göra en utflykt idag. Det är ingen annan.
Jo, men det är det jag tänker också, Veronica. Kan det vara så att, så här, att det kanske är någon slags nyckel att man också har koll på vem man själv är? Och så här, vems ansvar det är att se till liksom att jag mår bra i min semester. Att det är så här, jag vet att jag är på det här sättet och att du är på det här sättet och vi har ändå valt att vara ihop. Då kräver det liksom att så här, jag är okej med att du håller på med ditt och jag håller på med mitt.
Ja, så det är väl ett tråkigt råd att man får kompromissa lite. Om man vet med sig att man behöver vara väldigt aktiv på semestern, då kanske man får planera in lite grejer själv då. Och sen så får ens partner vara kvar i poolen. Att man inte måste göra allting tillsammans hela tiden, utan då, om man vet med sig att man har det behovet, så får man ju tillgodose det själv. Ens partner är på något sätt inte till för att tillfredsställa alla ens behov hela tiden, utan man kan ju faktiskt göra det själv.
Det där är så jävla...
Ja, men det där är så sant, att man så här, inte tror att man ska hitta allt hos en person. Och du är unik där, Sofie, som så här, ja, men när vi var i Miami, du bara, ja, men då drar jag iväg. Alltså, så här, vill ni haka på så har jag fixat det här nu.
Jag har bokat en bil, då den kommer bil.
Så haka på om ni vill, annars så drar jag själv. Men jag får annars känslan av att de som är väldigt aktiva, väldigt ofta, I'm talking about you, Kjell, straffa ut den som bara vill ligga vid poolen eller som bara vill ligga i sängen en hel dag för att det är mysigt. För att den inte vill vara själv när den aktiverar sig.
Ja, folk är väl också sällskapssjuka. De vill väl åka på semester med någon och då göra grejer ihop. Men det är väl då man får liksom bestämma lite. Alltså, okej, men jag kan stå ut med att vi ligger i sängen då i 4 timmar. Men kan vi snälla gå ut sen? Att man får kanske sätta någon deadline på sina aktiviteter. Så att båda känner att de får lite av det de vill ha.
Man kanske ska ha ett litet försnack också, tänker jag, innan semestern. Sen, vad har du för förväntningar? Vad tycker du att vi ska göra? För att ofta så blir det så att det kommer liksom på uppstuds hela tiden. Och då kanske det är svårare att...
Ja, precis,
att
man blir överraskad av att så här, men det var inte så här jag ville göra.
Nej, jag hade ju inte tänkt det här, men det är för att man inte har tagit upp det och det inte har kommit upp till ytan på något sätt.
Ja, verkligen.
Ja, det är väl jättebra att prata igenom vad man vill ha ut av den. Om en i relationen har haft jättestressig termin på jobbet och vill ta det lugnt och inte göra någonting, då är väl det bra att vara tydlig med innan man ens bokar att det här kommer jag behöva nu.
Just det.
Ja, men exakt det där tror jag faktiskt som jag och Kjell gick igenom nu, för att det blir liksom speciellt, nu har vi ju strandboden på Gotland och jag har hela min familj och släkt där. Och tidigare somrar, förra sommaren var lite undantagstillstånd eftersom jag var gravid och sen födde vi barn mitt i allt. Så då blev det att vi var i våran lilla bubbla. Men tidigare så har det varit så att vi har haft väldigt olika förväntningar på hur mycket vi ska vara på vårt ställe. Mm. Och hur mycket vi ska hälsa på andra. Och han upplevde att så här, det blev väldigt mycket att vi bara kuskade runt. Att vi var typ en dag i Boden och sen så sa jag nej men nu åker vi till mina föräldrar eller nu åker vi till min syrra. Eller, och så skulle man bo i, så var det bara att man drev runt istället för att man är på ett ställe och då liksom är man där. Mm. Och jag tror också att jag själv när vi började diskutera det insåg att så här, det kanske inte bara är för min egen skull eller liksom för vår skull som man åker och hälsar på utan för att man känner sig lite tvungen för att folk ringer och bara kommer ni aldrig hit? Mm. Och man bara okej, ja men då kommer vi väl istället för att så här, sätta gränser och bara nej vi är här. Mm. Då, ni får jättegärna komma och hälsa på. Mm. Liksom. Så att det var liksom en diff för att jag tror att jag upplevde att han kanske inte ville umgås med min familj men han ville bara känna att så här, vi hade semester på ett ställe och inte kuskade runt. Liksom.
Och det är ju rimligt.
Ja, så vi pratade ju förbi varandra och nu har vi för första gången liksom haft det snacket där vi har gjort en plan för hur vi ska göra och hur mycket vi ska liksom åka runt till de andra och sådär.
Mm. Det låter jättemoget tycker jag.
Ja, verkligen. Ja. Så jag,
du får berömma Veronica nu.
Ja, men jag tänker att, så här, att det är precis det här som du sa, Sofia, att man ska liksom göra upp en plan. Att, man får ju liksom göra det och sen se hur det går. Mm. Mm. Men okej då.
Får jag säga en liten grej bara innan vi lämnar det här? För det jag tänkte på också varför du och jag funkar så bra ihop, Sofie, på semestern. Det tror jag är, nu vill jag ha bara ditt godkännande, Veronica.
Nicka med bara.
Nej, men det är för att jag tror att så här, hur man har inställning till saker och till och hur man pratar om saker och ting gör ju också att det är så lätt att liksom att kompromissa utan att det känns som en kompromiss. Att då blir man liksom entusiasmerad istället. Mm. Att det är så här, du och jag tycker ju om att så här, vara glada och göra saker som känns mysiga och roliga och liksom skuldbelägger aldrig varandra.
Nej.
Och då blir det ju också så här att när du vill hitta på någonting, då tycker jag att det låter mysigt. Mm. Då vill jag liksom, för du verkar peppad och då liksom tycker jag att det låter härligt och så blir jag också peppad.
Ja.
Och då helt plötsligt är jag mycket mer aktiverad än jag skulle varit om jag bara låg själv. Liksom.
Mm.
Nej men och kanske tvärtom. Jag tror att det är så himla mycket så här, hur man pratar om det man vill göra. Inte som ett såhär jag måste faktiskt och jag vill verkligen och du vill se himla. Utan att man såhär fan ska vi inte ta och göra det här? Alltså, det låter så enkelt men jag tror att det är det man missar så jävla ofta. Att man liksom presenterar saker, alltså att man pitchar in det som någonting mysigt istället.
Man är en dålig
för
säljare helt enkelt.
Ja, det är för att man alltid, det finns alltid en skuldbeläggande i att det är såhär det här vill jag faktiskt göra och du typ skyldig mig din tråkiga jävel. Alltså att man istället bara såhär försöker bara entusiasmera varandra liksom in i det man egentligen vill göra. Mm. För då vill man ju oftast haka på grejer. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja, risken är väl också att man går och surar sen när man inte får det man vill ha. Mm. Tills personen går med på det och säger, men okej, fine, vi gör det här. Men då blir det inte heller så jäkla roligt.
Nej,
alltså
nej.
Då blir det att man har tvingat med en person
exakt.
Som absolut inte vill.
Ja,
och då är det en ny konfliktyta egentligen, för att den personen då är lite grinig.
Mm. Exakt.
Ja, verkligen. Och att man typ försöker inspirera istället för att straffa ut. För att det, jag pratade med er innan vi började spela in här om att vi hade haft liksom ett 2 timmar långt samtal igår om mitt mobilanvändande. Och då jag är så här, fast det är svårt för mig att känna att jag vill göra någon större förändring när jag bara får skäll. Och att ibland är det inte ens rimligt för att jag gör mycket jobb och sådana grejer som jag måste göra och ibland så sitter jag verkligen för mycket med telefonen men om man liksom så här är lite mer peppande eller lite liksom gulligare kring det så jag vet ju själv när jag överanvänder liksom telefonen så blir det ju mer som att jag får dåligt samvete istället blir jag ju bara sur för att du skäller på mig typ. Så att det är ju verkligen att man tänker på hur man lägger fram grejer men alltså hur kylar man ner kring det? För det är ofta så mycket känslor inblandat i
avdramatisera en issue man har.
Ja. Alltså jag tänker väl för det första att man kanske ska välja rätt tidpunkt för när man pratar om det. Mm. Att man kanske inte ska liksom fräsa om det i stunden. Alltså fan, lägg ner telefonen. Utan att man kanske tar den diskussionen när det passar att prata om det. Alltså när man har tid för det. För många bråk uppstår ju i situationer när man är typ hungrig eller trött eller har druckit alkohol eller vad kan vara.
Eller redan är uppretad.
Liksom. Ja, eller redan är arg. Och jag tänker om man skulle jämföra med jobbet så skulle man ju kanske inte ta en liksom, diskussion om hur man jobbar ihop i liksom, lunchkön när det är asmycket folk.
Mm.
Utan då sätter man sig ner och har ett möte om det. Liksom.
Mm.
Så att man kanske kan tänka lite likadant, även om det känns lite styltigt, men att ja, men försöka välja tillfällen när man faktiskt har energi och tid att prata om det.
Mm.
Bara det kan ju kyla ner lite att man inte är i affekt då utan att man hunnit tänka igenom det och att båda vet att okej, men nu ska vi snacka om det här och båda är med på vad det är vi ska prata om.
Mm. Just det, och båda har liksom någon slags så här, lösningsorienterad mindset och inte typ så här hålla fortet stämning liksom.
Nej. Ja, för problemet är väl också, det pratade vi lite om sist jag var här också, men att man inte kommer till att problemlösa utan att man pratar förbi varandra bara. Ja. Så man pratar aldrig om jag nu får låna ditt exempel med mobilen, att man aldrig kommer till att prata om det.
Nej.
Utan att det mer blir anklagelse eller att man blir sur och ja, men du bryr dig inte. Alltså då pratar man ju inte om problemet i sig, utan man pratar om massa andra grejer.
Det som jag lärde mig från förra, det var ju det där, ska du älta eller ska du lösa problemet? Och det tog jag verkligen till mig. För det är så lätt att hamna i ältandet. Och bara, det är samma jäkla grej. Ja, men hur löser vi det då?
Ja, det blir också tydligare om man då har en tydlig grej man ska prata om. Så är det också tydligt om man har löst eller inte. Om man bara håller på och tjafsar och gnabbas om någonting och rör sig lite kring det ämnet, så blir det inte så tydligt heller. Så, men vad pratar vi ens om? Har vi löst det här? Men om man sätter sig ner och pratar om, så, men hur ska vi göra så att båda blir nöjda kring det här? Då är det ju ganska tydligt om man har löst eller inte sen.
Ibland så skulle man ju vilja ha en så här utomstående, inte domare, för det är nog fel att säga, men så här någon som liksom bara så här fördela tiden man får liksom ha sin,
vad
man,
som så här debate team.
Ja, men exakt, lite så. Att så här, jag undrar om det inte hade varit en affärsidé, eller det kanske man redan kan få via liksom så här olika appar eller så. För nu kan man ju träffa typ psykolog via videosamtal och liknande. Men när man bara kunde liksom så här, okej, nu sitter vi ner och sen så här, får vi någon som så här styr samtalet så att det håller god ton.
Ja, styr samtalet så är jättebra. Håller tiden, att man fördelar tiden, tror jag är asdåligt. För då blir det återigen att man bara vill så här pressa in de bästa argumenten, och så lyssnar man inte på vad den andra säger, utan då är det typ så här, hur ska jag hitta rätt retorik för att slå hål på det som den personen nu säger för att jag ändå ska vinna?
Ja. Nej, men jag tror mer, jag har en kompis som berättade att hon hade gått i parterapi, och typ den första sessionen, då fick inte hon alls prata, utan det var bara hennes kille som fick prata och liksom så här, gå på djupet med allting. Och hon var så här, efteråt, hon var så jävla arg för att hon kände att det var så fruktansvärt orättvist. Men sen gick det lite tid och så landade de här grejerna hos henne så att hon liksom började inse och förstå så här, vad hon faktiskt skulle plocka med sig av det. Och nästa gång var det ju hennes tur att få liksom lägga fram det hon kände, och då fick inte han säga någonting. Jag vet inte om det är liksom en
vedertagen teknik. Vad tror du om sånt? Vad säger du? Jobbar du så?
Alltså, jag är inte parterapeut, så jag har svårt att uttala mig om teknik, men det låter ju också bra. Alltså, allt som funkar är ju bra. Om det får en att lyssna så är det jättebra, tänker jag.
Men precis, för det är så lätt att man annars sitter och liksom börjar liksom munhuggas om liksom detaljer. För att man, istället för, som du säger också, Veronica, prata om kärnan av problemet, så blir det bara anklagelser. Men jag tänkte på liksom då, så här, de här stora don'tsen som man absolut ska försöka hålla sig ifrån om man ska liksom, bråka eller diskutera konstruktivt. Har vi några sådana då? Vi kan ju säga då bland annat att inte liksom försöka ta det i matkön eller när man är liksom i affekt, är ju en sån grej. Är det annat så här typ...
Ja, men jag tänker att man kan väl sätta upp lite regler för hur man bråkar som par. Att så länge man liksom inte slåss eller är elak, så tänker jag att det är väl ganska fritt hur man vill bråka. Vissa tycker att det är rätt nice att skrika av sig. Och om båda två är med på att det är så vi bråkar och man ändå liksom kommer fram till något vettigt, så fine, skrik då. Men att man kommer överens om innan hur vi ska bråka liksom. För vissa är ju också så att de behöver liksom få tänka igenom det, gå ifrån en stund och smälta och sen komma tillbaka. Men om det inte är liksom tydligt med ens partner att jag behöver få gå ifrån en stund, då kommer ju partner få panik över att man helt plötsligt går ifrån er mitt i ett samtal och bara lämnar det. Att lite bestämma på förhand så här, regler, att amen, vi har en stoppsignal ungefär, att om jag säger det här, då måste jag få gå ifrån 10 minuter och komma tillbaka sen, eller man bestämmer att alltså, vi använder inte liksom, vi svär inte åt varandra, man kallar inte varandra för idiot eller andra saker. Att man...
För det där tycker jag är en sån här grej som man, eller som är min erfarenhet i alla fall, att så här, när man har gått över vissa gränser, då går det liksom inte att backa från det. Då är det det som är the new normal på något sätt. Alltså just i bråk. Att så här, har man någon gång passerat gränsen när det är okej att skrika typ fitt huvud till varandra, då är det som att så här, då är det, alltså, it's out there. Då är det fritt fram att göra det varenda gång. Eller typ accelerera. Och sen är det typ din morsas jävla fitt. Ja, men du vet, ja. Ni fattar drillen. Ja. Det, jag menar inte att man ska säga någonting sånt. Jag menar bara att det är så här, det är så jävla lätt att passera gränser liksom för att man är arg och sen tro att det kan bli bra igen. Men så fort man har börjat bråka utan respekt, då går det ju nästan inte att backa.
Nej, för mig är det ju kört. Har man bråkat med mig utan respekt, du kommer aldrig vinna tillbaka den.
Nej.
Tyvärr.
Är det så?
Ja.
Men alltså, hamnar du på samma nivå då eller blir du bara så här...
Nej, men jag blir avtrubbad och jag tappar fullständigt respekten.
Ja. Nej, du hamnar inte på samma nivå tycker jag. Alltså du blir ju inte sån tillbaka.
Nej. Det är det som är att så här, jag har vissa moraliska kompassregler inom bord som jag inte kommer gå över, men om någon behandlar mig på ett lågt sätt. Alltså så här, slag under bälten bråk eller tappa respekten bråk, nej, det går inte hända hemma.
Men det där, jag skrev en krönika som ligger i sommarnumret av Plasa kvinna. Jag tror den heter Plasa. Någonting med Plasa i alla fall. Vad bra att jag har koll på det. Om just det här med liksom att hitta sin partner i en bråk. För att jag med mitt ex, då tog jag upp liksom i början exemplet med att när jag bad honom dra åt helvete så var han så här, hur kan du be mig dra åt helvete? Och sen var liksom han så kränkt och jag var så här, men alltså, det är inte som att jag... de facto tänka att helvetet är en plats och att du ska dra dit och vadå brinna i all evighet liksom. Så jag tyckte att det var liksom, alltså det blev ett skämt för mig. Och sen så spola till liksom så här, när jag träffar Kjell, när jag bara skriker du kan dra åt helvete, och han bara du kan också dra åt helvete, och bara, typ både börjar asgarva och sen så är det liksom ingen mer med det. Att det var så skönt för att så här,
ni var bråkkompatibla.
Ja, så bråkkompatibla när det kommer till det. Och det var precis det som du började säga, Veronica, att så här, alltså så här, att man har regler så att om man är med någon som inte bråkar på samma sätt.
Lika barn bråkar bäst.
Ja, men jag menar, samtidigt ska man kanske inte döma ut de som bråkar på olika nivåer som att de inte är rätt för varandra. För det är ju också fel. Då får man nog kanske hitta de här reglerna.
Eller kan det vara så? Kan man märka, liksom, kan det vara en parameter att bedöma hur kompatibla man är?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror också att, alltså, som du säger Clara, att ni passar varandra i hur ni bråkar. Jag tänker att det också är risken att det leder till att man trissar upp varandra. Ja. Alltså att det ökar i styrka. Om man inte kan hålla det på en liksom, ändå liksom städad nivå så kan det ju spåra, tänker jag. Så det behöver ju inte vara fel att ena är mer lågmäld och återhållsam i bråk och behöver tänka efter att då kanske det dämpar den andra också. Så man behöver nog bara komma överens om vad som funkar och vad som är okej att säga och inte. Och sen försöka hålla sig till det. Sen är det klart att det inte alltid går, men då blir det också tydligt ifall någon häver ur sig någonting. Att då har man gått för långt liksom.
Ja, du tänker på fitt huvud.
Ja, det vill inte säga högt.
Alltså jag tycker ändå att fitt huvud är inte så farligt. Det är ju värre när man börjar vara elak. Alltså såhär, men att såhär, utifrån liksom, den jag är så tycker jag att fitt huvud är ganska roligt att säga till någon. Men jag tänkte på, för jag har också gått i KBT för just anger management när jag var i det förhållandet. För att där blev jag också lite utmanad.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Målet som skurken jämt. Och det är ju ganska jobbigt efter ett tag, för då blir man liksom, är man en gång stämplet som skurken i ett förhållande, så är man väldigt, alltså då är man nästan fast i den bilden, rollen. I den rollen, ja. Och för min del blev det liksom nästan lite handikappande efter ett tag, för då kunde inte jag ta upp någonting, inte ens konstruktivt, för att jag var skurken liksom.
Är det vanligt att det blir så, Veronica?
Jo, men efter ett tag så kan man ju fastna lite i olika roller som kan vara svåra att ta sig ur om man inte liksom aktivt försöker jobba med just rollerna. Att ena blir, får någon offerroll kanske. Och alltid hamnar i försvar, den andra eller utmålas som att den alltid går till attack eller är orimlig eller överreagerar, och då blir det svårt att reagera alls.
Men blir det liksom, jag tänker att det är en sån här grej som lätt kanske är en sån här uppfyllande profetia-grej också, att båda också då per automatik någonstans liksom går in i de rollerna, fast ingen gillar sin roll.
Ja.
Eller fast en hatar sin roll och den andra tycker det är trivsamt.
Ja, verkligen. Nej men alltså, när jag gick i den här KBT anger management-grejen, det här med man ska så här, stoppa in kilar när man börjar känna att man blir arg och så, det är ju jättesvårt när man är emotionell.
Vänta, stoppa in kilar när man känner att nu...
Ja, men just den tekniken handlar väl, rätta mig om jag har fel nu, Veronica, men om att man ska liksom så här... identifiera när känslan börjar liksom stiga igen, att man liksom börjar bli arg. Och där ska man försöka hitta en teknik för att så här, pausa det. Alltså det, man liksom ger en bild av att det är som en kil som man stoppar in, och så kan man liksom så här andas ut. Jag vet inte. Och då så ska det liksom avta känslan. För att inom den liksom KBT-formen så, och det här var lite liksom mindblowing för mig, för jag kommer från en familj där min mamma alltid sagt att det är hälsosamt att bråka. Och hon var så här, när jag träffade din pappa då kunde han inte bråka, så då till slut blev jag så trött på honom så jag gick och tog hans favorittavla och så knäckte jag den i två delar, och så sa jag, är du arg nu då? Och då blev han arg och jag bara, okej. Och sen, jag är inte uppväxt vid att jag upplevt att de har bråkat särskilt mycket liksom, men jag har haft det med mig att det ska vara så här hälsosamt för en relation att bråka, och inom den KBT-formen så var det så här, alltså har någonting någonsin lysts av att du blir så där arg? Och man bara, nej, bråkar ni om samma saker igen? Man bara, ja, det gör man ju faktiskt. Så att, jag tror det finns någonting där, jag vet inte, att det kanske liksom inte är så jävla hälsosamt att bli arg och liksom bråka hela tiden.
Nej, jag tänker det är väl någon slags medelväg. Alltså, vissa par är så sjukt stolta över att vi bråkar aldrig. Och då tycker jag alltid att det är något lut där. Att vadå bråkar aldrig? Man är, om man är människa så kommer man ju någon gång tycka olika om något. Sen behöver ju inte det leda till ett bråk när man så skriker på varandra. Men det beror på hur man definierar bråk. Men är man människa kommer ju tycka olika om saker, och då kommer det bli meningsskiljaktigheter, och det är väl sunt att man kan vara två individer och ventilera vad man tycker om saker. Sen så kanske inte det är konstruktivt att vråla på varandra och ha sådana bråk som återkommer och att det blir ganska destruktivt, men det behöver det inte vara.
Nej,
man måste verkligen inte knäcka varandras favorittavlor.
Nej. Det var som när jag satt i där och sen läste den där boken, den heter typ Act on Life, Not on Anger, och det var så tydligt, och jag satt liksom på tunnelbanan på väg hem från så här KBT:n och bara, allt jag har lärt mig är fel. Men det är ju så också, jag tror verkligen att det finns en mellanväg som du säger där, och jag håller med om att det kanske är lite lurt om man aldrig någonsin ens liksom diskuterar. Eller så mår de jättebra och jättekär, jag vet inte.
Men apropå det, jag tänker också att det kan vara bra att ha koll på vad man har med sig från sin uppväxt, alltså vad man har för liksom sanningar om hur man bråkar eller hur man ska vara i bråk. Att det säger kanske en del om hur man själv agerar i bråk, att man kanske blir väldigt på och vill lösa saker direkt och blir väldigt intensiv och hetsig liksom, för att man får panik av att om man inte löser det här nu, då kommer det här liksom vara infekterat och dålig stämning och det kommer förstöra allt.
Precis.
Medan en andra kanske mer har med sig att det är inte bra att höja rösten, och så fort man blir arg så måste jag tagga ner och tänka igenom och komma och presentera en lösning i princip. Det går inte att diskutera, utan jag måste lösa det här. Så att kanske fundera lite kring hur man själv är i en konflikt.
Just det.
Och man sen diskutera.
Bråkbakgrund,
ja,
helt enkelt.
Bråkbakgrund och om det matchar med ens partner eller inte. Och om det inte gör det, att bestämma så här. Men okej, vi har helt olika sätt att göra på. Hur kan
just
vi få det att funka
där,
ihop?
Det där tror jag verkligen är en svinviktig nyckel. För det betyder ju också att så här... Så, alltså, återigen, det är ju så lätt att tolka alla andra utifrån sig själv, fast saker de gör betyder något helt annat när de gör det än om du hade gjort det. Och jag tänker att just när man bråkar så är det så jävla lätt att tänka att så här, nu sa du så, nu gjorde du det där, det betyder att du hatar mig och oss och nu blir det aldrig bra igen. Fast den här personen kan tänka att det är så här, vadå, man skriker ut något för att man får ut känslan och sen blir det ju bra. Sen är vi ju, sen är vi all good igen liksom. Att det är så här, om man fattar det där både om sig själv men kanske framför allt om den man lever med. Så tror jag att man besparar sig själv jävligt mycket liksom, ångest och rädsla och liksom, sorg och allt möjligt. Att bara förstå att så här, vi har inte samma liksom, referenser och bråkbakgrund och vi tolkar inte saker på samma sätt. Vi har inte samma konsekvensanalys, det betyder inte samma saker för oss båda. Liksom. Kan det inte vara så?
Jo. Jag hade en föreläsare som uttryckte det så fint att så här, en person som är liksom, hetsig och påskriker kanske gör det för att skydda relationen, att det blir ett sätt att lösa problemet och bevara relationen. Medan en person som drar sig undan och grubblar och blir tyst kanske inte alls inte bryr sig, utan det är ett sätt att skydda relationen från bråket.
Just det.
Att två beteenden som är helt olika kan liksom syfta till samma grej, att bevara relationen.
Och att båda två egentligen kanske är rädda.
Ja.
Men jag satt hos en parpsykolog och så fick jag höra någonting som hette en bråkdans. Att det finns liksom som ett mönster i bråket. Och sen så fick vi skissa upp den båda två. Hur ser ett vanligt bråk ut? Ja, det ser ut så här. Min partner öppnar med det här och kommer med något så här, ja, men ett lågvattenmärke. Då drar jag mig tillbaka och tycker så här, men jag tappar ju respekten för dig. Så att jag har ingenting att säga till dig. Och när jag inte säger någonting, ja, då blir det ännu hårdare tillbaka och ännu mer. Så var det verkligen så här, och vi upplevde hela den här liksom bråkdansen på exakt samma sätt. Men man förstod liksom inte att om jag gör så här så blir affekten den här.
Nej.
Och jag kan tänka mig att din partner i det fallet blev så här, ja, men blev rädd, och då är det liksom lätt att så här, ta det ännu längre. För jag känner igen mig själv i det där att så här, när man inte får den responsen, då är det så lätt att liksom gå till attack igen, för att man vill bara ha
en reaktion.
Någon reaktion.
Ja.
Och så blir det bara en jättenegativ spiral.
Liksom. Ja, precis.
Verkligen.
Ja, jag tänker också att man är tydlig också kanske i ett bråk med vad som händer inuti en. Så att man slipper, men varför är du tyst? Säg något bara! Ja. Att man istället är mer så, okej, men jag behöver få tänka på det här. Kan jag få återkomma om 5 minuter? Eller jag vet inte vad jag ska säga nu, jag blir så stressad. Alltså att man är också lite tydlig med vad som triggas igång en själv,
och
istället för att bara agera
det
på det.
Mig, eller det där liksom,
Om det är barn inblandade. För det finns så himla olika rön, så här, det är farligt att bråka inför barnen och sådär. Liksom, vad gäller där, tror du, Veronica?
Alltså, jag tänker ju kanske att barn behöver lära sig hälsosamma bråk. Att det inte behöver vara dåligt för ett barn att se vuxna ha konflikter, så länge det liksom sker på ett hälsosamt sätt. För de behöver ju också på något sätt lära sig hur man uttrycker sin åsikt och hur man lyssnar på någon annan och så vidare. Och att det kan, så länge det liksom blir löst sen på ett bra sätt, och att de ser att okej, men nu är mina föräldrar sams igen och det här ledde till någonting bra, då tänker jag att det är ganska positivt att få se sånt. Men sen är det klart att barn framförallt blir stressade och liksom otrygga om föräldrar så vrålar på varandra, och att det liksom är mycket dålig stämning och saker som inte sägs rakt ut, och de blir jätteledsna och springer därifrån. Alltså sånt skapar ju kanske mer otrygghet, men då är ju inte det längre ett liksom, konstruktivt bråk.
Nej.
Så man kanske ska skilja på hur man bråkar. Och med sunda bråk tänker jag absolut att barn kan må bra av att se.
Men där, jag har en kompis vars föräldrar aldrig någonsin skulle liksom bråka, eller där hen aldrig har upplevt att föräldrarna har bråkat, men där man upplever utifrån att det finns en isande kyla.
Usch, vad hemskt.
Som är liksom så här, och gliringar hela tiden. Som
så passivt aggressiv.
Ja, men verkligen. Och där liksom föräldrarna, där hen inte heller upplevt att föräldrarna kanske någonsin har liksom pussats eller hållit handen eller visat liksom kärlek heller.
Mm.
Och där jag var lite så här, bara, men jag tycker att nästan det också är ganska så här, ja, men som du säger, att det kanske är hälsosamt att ta upp grejer och att diskutera och bli sams så länge det är hälsosamt bråk. Men att det kan vara lika ohälsosamt att det bara är en liksom tyst relation.
Stiltje.
Ja. Men jag skulle säga att det är värre för ett barn.
Ja.
De är så jävla receptiva och fattar minsta lilla. Och garanterat att barn märker att det är dålig stämning och att det är liksom frostigt mellan föräldrarna.
Ja.
Mm. Och då får man ju absolut inte lära sig hur man beter sig mot andra om man tycker att något inte är bra. Det man får lära sig då är väl antagligen att trycka undan saker och inte vara tydlig med vad man känner.
Nej, exakt. Jag vill bara tänka på mina egna föräldrar, för de har varit, alltså, så jag har aldrig upplevt att de har stått och skriker på varandra inför liksom, oss barn. Jag vet inte om mina syskon delar den bilden, men jag har alltid upplevt dem som väldigt kärleksfulla liksom, och är fortfarande så att de pussas och håller handen och är liksom kära. Och tänkt att det är liksom en ganska hälsosam, för att de har ju haft diskussioner och sånt där liksom. Så det har jag ju varit väldigt, det var också typ en av de grejerna med mitt ex, att jag kände att vi hade helt olika syn på hur saker och ting skulle liksom se ut eller hur man skulle bråka och sådär, som gjorde att jag vill kanske inte föra vidare den bilden till mitt barn av hur ett förhållande ska vara, för att mot slutet blev det liksom ganska så här frostigt och exakt det som min kompis föräldrar hade, som jag tänkte bara shit, jag får panik typ. Det här vill inte jag att liksom Betty ska se som kärlek.
Nej, men jag tänker, för det där tror jag är så himla viktigt, och alla föräldrars liksom panik, särskilt vid då uppbrott, så här, hur barnen ska påverkas, hur de liksom, vad de får se och inte se, och det är ju precis som du säger, Veronica, så här, alltså, barn är ju så sinnessjukt receptiva, de fattar ju liksom alltså 100 dimensioner mer än vad du tror att de fattar liksom. Allt som inte sägs har ju liksom registrerats
i stämning.
Och jag tänker att det är så här, ja, men jag tänker att så här, barn mår väl bra av att liksom så här, utsättas för hela känsloregistret liksom, så länge det är så här, öppna, sanna känslor och inte liksom någonting, ja, men du vet, farligt eller läskigt. Men så här, det finns väl inget dåligt med att så här, barn får liksom höra höjda röster, eller att barn får se arga miner, eller att barn får liksom se mammor och pappor gråta också. Att det är så, man får se att det är, så här, det är okej att ha hela känsloregistret. Det är vad det är att vara människa.
Mm.
Men att man också här, inte glömmer bort att man ska prata med barn om det. Inte bara att de får se det, utan att man alltid pratar om så här, ja, men du vet, jag blev så himla ledsen, du såg ju det, jag började gråta. Men så kan det kännas ibland, att man så här, så kan avdramatisera liksom, och göra saker mindre läskiga. Liksom, att man, jag blev så himla arg, då skrek jag, det är inte så bra, men ibland skrik. Alltså, kan det inte vara så att så här, eller det är i alla fall min känsla, Veronica, att man liksom, att man ska debriefa barn när det har varit så här stora känslospel åt något håll. Att man bara, det här hände, och då kände jag, alltså, så att de fattar det, eller låter det konstigt?
Nej, men precis. Jag tänker att så länge man förklarar så att barnen förstår. För problemet är väl att de får uppfatta mycket men kanske inte kan pussla ihop själva.
Nej.
Vad orsaken är. Alltså, så länge man förklarar för dem vad som händer, så tänker jag i alla fall att det inte finns några speciellt stora faror med att de får se bråk.
Nej.
Sen är väl risken, framförallt i uppbrott, att folk använder sina barn som liksom en liten miniterapeut, eller att man liksom använder dem som något stöd. Och det är en helt annan grej. Och många blandar ihop de två grejerna. Men så länge man liksom låter barnen se ens känslor, så är det bättre än att hålla dem undantyckta, för det kommer barnet ändå fatta att det är något.
Jag hade en kompis, för det här var alltså innan jag fick barn, som berättade för mig att liksom hon saknade i sin uppväxt att hennes föräldrar satte sig ner med henne när hon hade känslor när hon var barn, och liksom lyssnade på henne och lät henne beskriva vad hon kände och sätta ord på de känslorna. Så det är liksom någonting som jag har tänkt och haft med mig liksom med Betty, och nu kommer jag ha med Sam också, men så här, när Betty blir arg eller liksom ledsen eller någonting, att man liksom sitter och pratar om de känslorna istället för att man avfärdar barnet och bara så här, jaha, är du arg nu, eller gå in på ditt rum eller så här. Om barnet får ett utbrott, att man kan här, sätta sig ner sen och bara, men vad kände du, eller om barnet är ledsen, alltså, varför är du ledsen så här? Liksom, jag förstår att du är ledsen nu, kan du berätta vad var det som hände, så att de kan få sätta ord på det.
Och det där kanske finns något att lära sig liksom, även i vuxna relationer, att man så här, vad var det som hände nu?
Ja,
varför blev du så jävla arg?
Ja,
att man
faktiskt
får sätta ord på det. Liksom. Att man bara lär sig använda exakt samma enkla metodik liksom, ja, i vuxna
relationer. Och då kanske det blir så här, låter dumt när man får orden hörda också på något sätt. Ja. Bara, ja, var det där alltså? Ja.
Det kanske är något sånt.
För man ibland när de är på insidan så kan det kännas så mycket större och viktigare på något sätt. Men när man har sagt det
så kan
blir
man
det avdramatiserat och det blir lite, ibland lite löjligt kanske.
Mm. Ja. Att man bara, nej men gud, vad är det här jag känner? Fan vad kramsigt. Ja, ja. Nej, jag tar tillbaka.
Ja, eller så är det inte, man ska inte göra det mer sig själv.
Ja, eller tvärtom, precis.
För jag tänker på att det finns väl också den här tekniken att man ska se sig själv som ett barn som man tröstar. Mm. Vad tycker du om den tekniken?
Men den tycker jag absolut kan vara bra om man är otrygg eller känner att man överreagerar eller inte har rätt att känna det man gör. Eller så. Att man kanske inte behöver agera på alla sina känslor, men man kan låta sig inuti i alla fall få reagera på saker och ta hand om de känslorna själv. Och sen om man då vill föreställa sig som ett inre barn eller om man har något inre litet djur som man behöver ta hand om. Mm. Vilket som funkar liksom.
Oh, gud vad gulligt, nu börjar jag genast tänka på vilket djur man ska vara.
Ja.
Men typ alltså, så här,
jag har en tvättbjörn.
Konkret.
Är du en tvättbjörn?
Du kör det.
Ja.
Okej, kan du berätta liksom hur...
Och så sitter du här och är svartvit klädd idag också.
Jag är alltid svartvit klädd för att matcha tvättbjörnen.
Men berätta exakt hur det funkar för dig då, om vi säger att du blir ledsen eller orolig. Hur gör du? Liksom?
Alltså jag använder det nog mest när jag är otrygg eller så orolig och har lite ångest över någonting, men att det är lite så här att jag inte kan sätta fingret på vad det är eller det är bara någon allmän olustkänsla.
Ja.
Att då kan jag se lite tvättbjörnen framför mig och säga, men ja, du mår dåligt. Mm. Och sen så tar man hand om den lite och så klappar på den och säger snälla saker till den så att den lugnar sig lite.
Ja.
Så att man liksom får ner sin egen ångest och kan tänka lite klarare kring så, okej, men vad är det faktiskt mår dåligt över nu?
Mm.
Blir det som att se sig själv utifrån lite liksom, så man kan vara...
Ja, så det är väl egentligen en teknik för att bara få lite luft i hjärnan så man kan tänka kring sig själv igen. Så att man behöver inte använda just tvättbjörnsmetoden. Man kan...
Den är väldigt gullig.
Ja, den var jättegullig.
Idag lanserar vi tvättbjörnsmetoden.
Ja,
jag som myntar den.
Som kommer kunna rädda ert giftermål genom semestern.
Ja, exakt. Ditt egna mående.
Ja, jag kanske till och med ser den lilla tvättbjörnen i ens partner. Att nu är den lilla tvättbjörnen arg, eller orolig, eller ledsen, eller liksom rädd.
Det ska man dock nog inte säga i ord.
Nej.
Är du en lille tvättbjörn arg nu? Dock och din.
Då kanske just i bråket vänder till att båda börjar skratta.
Då kommer porslinet flygande i luften.
Lando, Lando. Var det näsflöjt en sång?
Ja, men precis. Visst var det så att jag skulle spela den på näsflöjt?
Det var det. Men vi kan istället bara prata om vilken musik det är för ens ekonomiska öra.
Ja.
Eller inre.
Fint, Tove.
Med den här tjänsten, Lendo. Ska vi köra en snabb repris?
Ja, det tycker jag. Det är lika bra.
Ja, det kan ju vara de som faktiskt fortfarande är on the fence av hur man ska göra när man ska ta ett lån. Men då kan jag berätta det. Då ska man börja med att skaffa sig information. För det är så man tar goda beslut, tycker jag.
Mm.
Och information, det handlar om att veta vad man bäst kan få för erbjudande. Alltså vad man får bäst ränta. Och då använder man alltså Lendo som bara är den här tjänsten. Det är liksom förmedlingstjänst, eller vad ska man säga, informationstjänst. Så att du kan söka då ett lån via olika 25 olika banker eller låninstitut. Och så får du massa erbjudanden när du har sökt via Lendo. Och det är helt upp till dig vilket du ska acceptera om något av dem.
Ja, och sen så vill vi ju ändra på någonting. Och det är det här beteendet att det oftast är männen som tar de stora besluten runt ekonomin hemma. Så, så ta liksom, äg frågan.
Exakt.
Precis.
Och så det återigen, get informed.
Mm.
Och just därför är det också så att kvinnor oftast har sämre räntevillkor än vad män har. Och då har man ju Lendo som en jättebra tjänst för att kunna jämföra och sen så här, förhandla med olika banker och låninstitut. Så att man även som kvinna kan få bra dealer.
Precis, så gå in på lendo.se. Tack så mycket.
Nu har vi pratat väldigt mycket om relationer just liksom med ens partner eller så. Jag tänker någonting som också är väldigt liksom påträngande på semestern är ju det här med familj, alltså släkt, respektives liksom familj och svärmödrar och svärfädrar och annat som kan driva en till vansinne. Mm. Alltså så här, Vad gör man om man typ avskyr sin partners familj till exempel?
Alltså, jag tänker att det är väl lite, alltså lite 1900-tal att tänka att man måste vara kärnfamiljen som gör alltihop och att ens partners familj, ens egen familj och så vidare. Alltså om man nu inte tycker om dem speciellt mycket så är det väl bara att undvika dem. Alltså förklara för ens partner varför man inte mår bra av att träffa dem. Och kanske liksom offra sig ibland och åka dit men inte varje gång, utan då kan väl ens partner åka själv.
Mm. För jag tänker i det fallet handlar det kanske ofta om hur partnern blir när hen är med sin familj och kanske så här regregera till ett, liksom, alltså ett ungdomligt stadium och blir den här tonåringen.
Den är väl ändå klassisk.
Ja. Jag tänkte på liksom så här, i början när jag umgicks med Kjells familj, när vi var där, så var jag så här, när vi kom därifrån, jag bara, alltså du beter dig som en arg tonåring. Du svarar knappt på frågor, du är så här, och bara liksom
läcker direkt i mjölkpaketet.
Ja, men typ ganska otrevlig, och de vill ju bara väl och liksom så här gullig mot dig, och du bara går omkring och är så här, och då sa jag så här, men jag känner typ att jag tycker att det är jobbigt, för det är liksom, jag hamnar lite i kläm där och vill liksom sopa framför dig för att du beter dig som en arg tonåring. Och han bara, shit, jag har inte ens tänkt på det så. Men det, eller till exempel att man märker att ens partners familj har så här dåligt inflytande på personen. Det känner man också igen från så här kompisar som man snackar om, liksom att så här, de upplever kanske att så här, ens partner lyssnar väldigt mycket på någon som kommer med råd som kanske inte alltid är de bästa och så vidare. Var liksom... För det är så jävla laddat.
Och det är så enkelt att se också. Jag hade ett ex som bara pratade illa om alla jämt. Och sen så fick jag träffa hans föräldrar. Och så har de samma sätt att prata om andra. Mm. Att alla är lite sämre än vad de är. Och lite så här, ja men den är så, den är så. Och så här, på ett nedvärderande, lite mobbande sätt liksom. Mm. Och det hade han ju direkt tagit från dem såklart. Ja. Det där är liksom vad han är uppväxt med.
Mm. Men hur pratar
man? Så man kan väl se liksom de här, så här dåliga sidorna blev ännu mer förstärkta i familjekonstellationen på något sätt. För då ser man dem så mycket klarare, tycker jag.
Ja, jag tänker att sånt kan ju i och för sig vara skönt att se att var det kommer ifrån. Att det inte personen själv är as, utan att det här kommer, den är uppvuxen med det och det är något inlärt. Så det kan ju vara skönt på det sättet, men sen så kanske man inte vill liksom vara del i det.
Nej.
Och jag tänker, det gäller bara att förklara att så, men det blir ganska oattraktivt att se dig bete dig som en femåring när du är 45. Och så, jag vill inte vara en del i det här. Mm. Om personen själv tycker att det är ett problem och så här, som du säger Klara, att själv bara, okej, men det har inte jag tänkt på. Och kanske kan ändra på det, då är det väl fine. Men om det liksom fortsätter, då är det väl bara att så, men jag har sagt att det här inte funkar för mig. Det här blir bara destruktivt om jag följer med. Då kan man göra något annat.
Jag upplevde när jag tog upp det med Kjellsson, så började han tänka på det. Och nu upplever jag också som att då har han fått en mycket bättre och närmare relation. Och att vi liksom, såhär, jag är aktiv, såhär, bara, okej, någon fyller år, då åker vi dit. Så är det bara. Och när, liksom, när de har liksom, någon påskmiddag eller någonting, då åker vi dit. Om vi inte är på Gotland. Liksom, att, såhär, det är, för mig är det så jävla viktigt med familj och släkt. Liksom. Så man vill att det ska funka. Men sen så...
Men jag tänker att det är så svårt att... För att, så här, det är lätt att föreställa sig liksom från vårt håll. Alltså på något sätt att så här... Vad skulle hända om man inte gillar sin partners familj? Så här, ja, tack och lov har det aldrig hänt mig. Men man tänker vad man skulle kunna ha för strategier om det hände. Men jag tycker att det var 1000 gånger svårare om man träffar någon som inte gillar ens egna familj. Om man själv upplever att man har en fin och bra familj och allt funkar fint. Men att de av någon anledning inte gillar dem. Hur fan skulle man hantera en sån sak?
Det beror väl på vad personen har för förklaring till det. Alltså varför den inte trivs. Alltså det kan ju vara att så, ja, men din familj verkar så perfekt och idyllisk. Jag får sån ångest för att min familj inte är det. Alltså det kan bli en jobbig grej på det sättet. Och då kanske man kan jobba med det på ett annat sätt eller hjälpa sin partner att slappna av. Så det beror ju helt på vad anledningen är till att de inte vill. Om man liksom köper argumenten eller inte.
Ja, verkligen.
Så att prata om det som allt annat.
Precis. Communication is key.
Ja, men det känns, nu känns det som att jag sitter bara och bubblar på mina egna grejer här. Men jag upplevde nog ganska mycket det också i början med Kjell. Just eftersom man hade den liksom, tonårspersonen med sin familj. Mm. Och sen att jag tror att han var så himla rädd för att min familj inte skulle liksom, gilla honom. Så att han nästan hellre så här, drog sig lite undan istället för att vara så här, men gå all in. Mm. Och så här, vi började snacka om det och jag liksom så här uppmuntrar honom som fan att fan, åk dit själv. Jag tror det är det bästa. Mm. För att då liksom behöver inte du känna att jag är med i mixen. Och så här, så när han började åka dit själv, till och med innan så här, vi fick Sam och sen nu med Sam, så blev det så jävla mycket bättre. Liksom, mm. Och nu så funkar allting skitbra. Mm. Just för att han fick det där självförtroendet att han får en egen relation med mina föräldrar och mina syskon. Liksom.
Smart.
Mm. Ja, ja, jag tycker att det här har varit svinbra.
Ja, jättebra. Det är det jag säger. Kom tillbaka.
Vi älskar dig, Veronica. Kan du alltid vara med oss?
Ja. Vi hade liksom lite mer
som
planerat.
Som egna lilla tvättbjörn.
Och också kring att vi skulle prata om typ hur man peppar igång relationen på nytt och sådär.
Men det kanske vi kör på en höststart.
Ja. Det kanske behövs inför hösten att man skiljer sig.
Jag tänker så här, nu har vi gett bra verktyg till vad man gör om man hamnar i liksom, så att man inte hamnar i liksom bråkträsket på semestern. Och sen så får vi återkomma helt enkelt med en
nytändningsavsnitt.
Om man ändå hamnar där, då tänder vi kärleken på nytt. Men tack Veronica än en gång för att du kom hit och har gett oss så himla mycket bra tips och råd.
Tack för att jag fick komma, björnen.
We're all the raccoons.
Ja, men har ni lycka till med är det alla
sommarbråk
nu. Bråka säkert. Puss och kram.
Puss då. Perfect Day Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.